Kan vi inte bara lyfta våra händer och så bara vi tackar Jesus där vi står? Nu är det fokus på Jesus och på hans ord och vi bara är här för att ta emot. Så bara säg tack Jesus och stå en stund där du är och bara tala gärna i ditt bönespråk om du kan det. Vi tar någon minut här bara och prisa Jesus först här så ska vi gå in i ordet sen. Shibarabara tanto. Halleluja. Yes, Lord. Vi prisar dig, Jesus. Åh, Herre, vi lovar dig, Herre. Halleluja, Jesus. Halleluja, Herre. Åh, Jesus. Halleluja. Herre Jesus, tackar vi bara för att säga yes, Lord. Vi får säga ja till Jesus fullt ut, Herre. Tackar vi har gjort. Vi har fattat vårt beslut och det är att följa dig, Jesus. Till livets slut här, i nöd och lust Jesus, så följer vi dig Jesus. Och jag tackar dig Jesus om det finns någon här som inte har fattat det här beslutet, som inte har sagt ja till dig. Jag tackar dig Jesus att det här är dagen Herre, då vi får säga ja till Jesus, då vi får överlåta våra liv. Inte till 80% utan till 100% till Jesus. Vi överlåter oss Jesus till dig på nytt Herre. Herre Jesus, vi har beslutat i våra hjärtan att följa dig här och aldrig mer går tillbaka Jesus. Herre, vi följer korset och vi lämnar världen Herre. Vi följer dig Jesus. Om andra tvekar Herre så följer vi ändå Jesus. Vi har sagt yes Lord. Vi följer dig ändå. Om andra tvekar så vill jag följa Herre. Vi ser oss inte omkring åt höger och vänster utan vi följer dig Jesus. Vi älskar dig Jesus. Tack att du frälser människor idag, Jesus. Tack att beslut får fattas här in idag, Jesus, att följa dig, Jesus. På nytt, Herre. Du kanske följde Jesus för några år sedan, men nu är det dags att följa Jesus på nytt. Att ta ditt kors igen och börja följa honom. Att ta Jesus på allvar. Han älskar dig. Han älskar dig. Åh Jesus, jag tackar dig Gud att du är här. Tack helige ande också för din närvaro just nu. Herre, jag tackar dig Gud att ditt ord Herre ska få gå ut idag. Som en sådd Herre, som sås ner i våra hjärtan Herre. Och som också ger en rik skörd Herre. I Jesu namn Herre. Herre, vi tackar dig för hundrafaldig skörd idag Herre. Vi har en stor tro Herre, för ber vi också om en hundrafaldig skörd idag Herre. Av ditt ord Herre. En hundrafaldig skörd ber jag ut idag i Jesu namn, Herre. Det ska inte bara vara en fin predikan, ett fint tal, utan det ska vara någonting som förändrar, Herre. För ditt ord förändrar. Det är inte bara vackert, det är inte bara en liten aha-upplevelse, utan det händer någonting, Herre. Det är kraft. Ditt ord är levande och verksamt, Herre. Och därför vill vi ta emot dig idag, Jesus. Vi vill lyssna till dig och vi vill ta emot dina tilltal idag, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Amen. Wow. Det jag kommer tala om här en liten stund, det handlar om... Jag har satt titeln Ordets hörare. Och ordets görare. Och ni vet att vi har ju varit i Jakobs brev ett tag och vi fortsätter med det ett tag till. Ett fantastiskt brev. Skrivet av Jesu egen halvbror som var en av de stora ledarna som tog över när Jesus lämnade. På Kristi himmelfärds dag som vi brukar fira så är det ju så att några får ju ta över. Och en av dem som tog över när Jesus lämnade jorden, det var hans egen halvbror Jakob. Han var en av ledarna i Jerusalem och var säkert inte helt lätt att vara Jesu halvbror, åtminstone under de här tre åren när Jesus var i tjänst på allvar. För Jesus var ganska radikal, han gick en egen väg. Han sa att han var Guds son och var bror till en som kallar sig för Guds son eller för Gud själv. Det måste ha varit lite speciellt va? Men Jakob, på något vis så gör han en fantastisk insats sen när Jesus lämnar jorden. Han skriver ett brev och det är Jakobs brev som vi läser mycket in just nu. Och som är ett underbart välsignat brev. Och jag tänkte vi ska läsa där Jakob kapitel 1. Vers 19. Varje människa ska vara snar att höra och sen att tala. Och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Jag har olika översättningar där, så jag läser som det står här. Lägg därför bort all orenhet och all ondska. Och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er. Och ha makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv, går och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Det är två saker jag tänker på här. Och det är att det står talas om ordets hörare och dess görare. Alltså det finns både en input och en output någonstans. Det är någon som hör. Och någonstans så börjar det med att vi hör. Och det är ordet som vi hör. Och det ordet som Jakob talar om här, det är evangelium. Evangeliet av Kristus. Och jag tror att någonstans så är det här vi måste komma tillbaka till. Att bli både hörare och görare. Det är både en input och det är också en output. Alltså Gud måste först göra någonting i dig för att kunna göra det genom dig. Är vi med på det? Alltså någonting måste ske inom oss, i vårt hjärta, för att det sen ska kunna bli någon skörd. Varje bonde vet att man måste först så för att kunna skörda. Det är ni med på? En ganska enkel lag, och den lagen finns ju i hela Bibeln. Från första Mosebok. Och även i Nya Testamentet så finns det faktiskt en lag om sådd och skörd. Att det vi sår, det kommer vi också få skörda. Och när det gäller ordet så är det så att Gud har implanterat någonting i dig och mig som vi läste här. Alltså någonting har såtts i ditt inre, i ditt hjärtas åker. Och det kommer det sen att bli en skörd av. Och det är därför ordet är en sådd. Så varje gång du läser ordet, varje gång du hör ordet, så är det så att någonting sås in i ditt liv som sen kommer att ge en skörd. Och man kan inte bli frälst om man inte har hört Guds ord. Om inte Guds ord har kommit ner i ditt hjärta, så kan du heller inte bli frälst. Och det är viktigt att känna att vi kan läsa från första Petrus kapitel 1 och vers 22 också. Som talar om det här. Första Petrus 1 och 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig. Genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset är vissnar bort, och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Och lägg därför bort all ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Då ni nu har smakat att Herren är god. Alltså, för att du och jag ska kunna bli frälsta så måste Guds ord komma ner i vår ande. Någonting måste sås. Och vi måste få höra Guds ord. Vi måste vara tillgängliga för Guds ord. Det är implanterat i dig och mig. Men när vi läste här i Jakobs brev så läste vi också inte bara att det var någonting som var implanterat i oss, någonting underbart. Hebreerbrevet 4:12 talar om att ordet är levande och verksamt. Så det är helt fantastiskt. Alltså det är någonting som finns inom dig som har börjat blomma här. Och det är det vi kallar för grow, det är det vi vill se växa. Är ni med oss? Det är därför jag har startat den här bibelkursen. För att vi vill se det här som är sått i dig och mig, att det ska börja växa. Att det ska hända någonting på insidan. Och jag tror att det här är oerhört viktigt att vi på något vis kommer tillbaka till det med ordets, att bli ordets hörare. Att vi får del av Guds ord. Att det är levande och verksamt och att vi lever i det. Bibeln talar om i Apostlagärningarna 6 om ordets och bönens tjänst. Och jag tror att läsa Guds ord, det är egentligen ett samtal med Gud. Är ni med? Men precis som när vi ber så samtalar vi med Gud, eller hur? Det brukar vi alltid säga. Ja, men det är klart att vi samtalar med Gud. Men vad är det du gör när du läser Bibeln då, min vän? Är inte det också ett samtal med Gud, med den heliga anden? Och jag tror att vi måste börja förstå att när du läser Bibeln så är det också ett samtal med Gud. Någonting händer när du läser Bibeln. Det är ju som att umgås med Gud själv. Så jag tror att vi ska ha den här växelverkan med ordet och bönen tillsammans. Och då blir det oerhört starkt. När vi förstår att både ordet och bönen är ett samtal med Gud. Så händer det någonting. Då förstår vi att läsa Bibeln, det är inte bara att snubbla över några verser innan vi somnar. Vi måste göra det för att vi står känns det väldigt bra. Nu läser jag i alla fall de där tre verserna som jag skulle göra. Yes, nu kan jag sova gott. Det är mer än så. Vi ska leva av allt som kommer ur Guds mun. Vi ska leva av Guds ord. Det ska inte bara vara någonting som vi gör rent lagiskt. Vi gör det bara för att vi måste göra det. Vi vill inte göra det egentligen, men det kan vi inte med oss säga. Utan vi har hamnat i en lagiskhet där vi liksom gör det. Vi har den här, och så kallar vi nästan det för en lagbok. Vi bara liksom bara hör ordet liksom. Vad jobbigt att läsa Guds ord. Men det, vi måste försöka få en tankeförändring här och se att det är ett samtal med Gud. Det är en stund där du umgås med Gud i ordet och i bönen. Och jag tror den här växelverkan måste vi få tillbaka. Att vi både ber och vi läser hela tiden. Och då blir vi också ett läsande släkte på nytt. Det tror jag är otroligt viktigt. Ordet är ju också ett tilltal till dig och mig. Och det är det jag tror att det profetiska ordet handlar väldigt mycket också om att läsa Guds ord. För det är när vi läser och ber som vi också får de här tilltalen till oss. Då blir det levande och verksamt. Då blir det inte bara någonting som vi snubblar över på kvällen eller som vi liksom tvingar oss till. Alltså när vi försöker att stoppa i oss den här maten. Jag bara gör det för jag måste. Utan vi gör det för att det är levande och verksamt. Vi älskar att vara med Gud. Det blir en helig stund att också ta fram Bibeln. I Jakobs brev så läste vi också en sak till, och det var att många gånger när vi läser det så går det ut genom, alltså det går in här genom det örat och sen går det ut genom det andra örat. Har ni varit med om det någon gång? Ja, det är jag och Sofia här. Det är många som varit med om det. Man läser, vi brukar läsa jag och min fru på kvällarna lite grann, och det är många gånger som vi säger efteråt, vad var det egentligen vi läste? För att man är så fylld av massa annat. Det kan vara liksom barnen, det är vad vi ska göra imorgon och massa olika saker. Och så här är det ofta, och vi är människor allihop, både du och jag. Så att ofta är det så att det är som att se sig i en spegel, som Jakob säger. Och sen när vi har sett oss i den här vackra spegeln så går vi därifrån och så glömmer vi egentligen vad det var vi såg, va? Nästan, i princip. Och så är det många gånger, men varför är det så? Ordet skulle ju vara levande och verksamt, det är ju en sådd. Och det ska ge en riklig skörd. Men vad blir det för skörd av det då när det går in här? Och det bara går ut där. Det är precis som att det rinner av oss som vatten på en gås. när vi läser ordet. Så ska det väl inte vara, va? Nej. Och då ska vi gå till liknelsen om sådden och titta lite på det, tänkte jag. Och då går vi till Lukas 8. Från vers 4 läser vi det. Lukas kapitel 8 och vers 4. Och det är Jesus här som berättar en liknelse om såningsmannen. Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom. Från den ena staden efter den andra talade han till dem i liknelse, i en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner. Och himlens fåglar åt upp det. Det var inte bra, va? En del föll på stenig mark. Och när, det hade kommit upp torkade det bort. Eftersom det inte hade någon fuktighet. Och en del föll bland tistlar. Och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp. Och gav en hundrafaldig skörd. Och när han hade sagt detta ropade han: hör! Jag vet inte om jag kan skrika. Hör! Du som har öron att höra med. Jag skulle höra Jesus när han ropar där. Det tycker jag är lite häftigt. Att han kanske står och pratar. Hör! Så ropar Jesus till och med som står här. Hör du som har öron! Alltså Jesus vill att de ska vakna här någonstans, va? Det ska inte bara vara något vackert tal. Och sen förklarar han liknelsen för sina lärjungar. Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Och han sa: ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter. Men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening. Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sen kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det är på stenig mark, det är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid. Och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslyssnar och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är det som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga. Det talas om tre olika jordmåner. Och när Jesus talar det så pratar han om som om i vårat hjärta så fanns det en åker. Och frågan är hur den åkern ser ut. För att ska du så någonstans, om du sår i en liten blomkruka så är det massa jord i där förhoppningsvis. Och då kommer det komma upp. Jag sådde en liten apelsinkärna en gång och den tryckte jag ner i en sån här liten kruka. Och det kom upp, tror du eller ej, trots att vi bor i Norden. En liten planta i alla fall. Men den blev inte jättestor. Det blev inga apelsiner på den heller. För den delen. Men någonstans så är det så att ditt hjärta är som en åker. Och ordet, Guds ord, det är som en sådd som går ner i ditt och mitt hjärta. Och frågan är hur det ser ut i ditt och mitt hjärta. Där har vi problemet som Jakob talar om. Att det går in genom ena örat och ut genom andra örat. Det är som en spegel. Det är liksom inte mycket att komma med. Och så vill vi inte ha det. Men många gånger är det så i ditt och mitt liv. Och orsaken tror jag till att vi inte liksom fullständigt äter upp den här boken beror på att det behöver hända något i ditt och mitt hjärta först. Tror jag. Vi läste här om, nu gick du lite fort fram där. Du kan gå tillbaka ett steg där. Till den förra. Där ja. Tistlar. Det handlar om bekymmer och oro. Och hur många av oss är det inte i vår tid som har problem med oro och bekymmer och jobbiga tankar? Och mitt i alla dessa bekymmer så söker vi istället begären. Vi vill ha det som liksom lockar oss för att vi ska må bra för stunden. Istället för att gå till Guds ord och få en härlig mättnad så går vi till de här liksom snabbkickarna, de här snabba kolhydraterna skulle man nästan kunna säga. Bara för att få en liten snabbkick. Åh, nu var det jätteroligt en liten stund och sen en timme senare så mår vi jättedåligt igen. Jag tror att tisslarna är ett enormt problem för oss. Som Guds församling. För oro och bekymmer står tistlarna för. Det är någonting som kväver hela tiden. Och förstör för dig och mig. Finns det tistlar i din och min åker? Ja, jag tror att det gör det. Vi lever i en väldigt orolig tid. Där väldigt många människor mår just dåligt. Mentalt. Och frågan är hur det ser ut i din och min åker. Jag tror att vi behöver gå med våra ord, med våra bekymmer till Gud. För det går in här, vi läser det. Åh, det var ju riktigt fint ord idag. Och sen kommer den där oroliga tanken. Oj, hur ska det gå med det? Och jag är ju sjuk. Och jag har det där. Och hur ska det gå med mina barn? Och allting. Och all oro bara kväver. Och så blir det, går det ut genom andra örat istället. Jag tror att Gud är här för att lösa dig ifrån oro. Och ångest. Det har liksom nästan blivit vår tids folksjukdom. Men ska det vara så i församlingen? Om Gud kan hela dig från ett dåligt ben eller ett dåligt hjärta, kan Gud hela dig från ångest? Vår tids stora folksjukdom, kan Gud hela dig från oro och jobbiga tankar? Kan Gud hela från tvångstankar, tror ni? Jag tror det. Guds ord är levande och verksamt. Det är medicin. Det verkar på dig och mig när vi bara gör ordning i vår åker. Vi plöjer det. Vi tar bort de här tistlarna. I Jesu namn. Bort i Jesu namn. Du ska inte finnas där. För jag vill ha Guds tilltal. Jag vill ha det. Och det ska bara gå ner. Och det ska ge en hundrafaldig skörd. Ett annat stort problem. Det är ju då när det står stenig mark. Och är man bonde så vet man ju att det är inte speciellt kul, va? I Småland är det mycket stenar, brukar man ju säga, i åkrarna där. Och därför har man ju fått dra upp alla de här stenarna och göra stora snälla stengärdsgårdar. Bara för att bli av med alla stenar. Och frågan är hur det ser ut där i ditt och mitt liv. Finns det stenar som är i vägen? Stenarna står för vad då? Det står för motstånd. Och vi vill gärna vara kristna och vi älskar Jesus och allting. Tills dess att det blir motstånd. Och vad händer med oss då? När djävulen kommer och frestar oss. När vi blir attackerade. Står vi då? Hur är det med den lilla implanterade plantan? Som Jakob talar. Han talar om att någonting var implanterat. Det är ju fantastiskt. Men hur blir det med den lilla plantan när motståndet kommer? Finns det rötter djupa nog att stå även när det blåser? I Göteborg. Ni vet att det blåser rätt bra i Göteborg, va? När det inte är så vackert vitt och snö så är det regn och så blåser det som bara den. Det vet vi alla. Jag tror att även här måste vi kunna stå emot djävulen. I motståndets stund. Stenarna måste bort i ditt och mitt hjärta. Det som är fortfarande hårt. Det som fortfarande förstör för Gud. Det måste bort ur ditt och mitt hjärtas åker. Det behöver bli renat. Och sen har vi liknelser vid vägkanten. Det är de som fortfarande inte är frälsta. Det har liksom fortfarande inte dimpit ner där. Det här sådden har fortfarande inte kommit ner i hjärtat. Och gett en skörd överhuvudtaget. Jag tror att min hälsning till dig och mig idag det är att vi måste få ett nytt hjärta, ett mjukt hjärta. Vi måste få, det måste bli rent i vårt hjärtas åker. Man kan prata med en bonde så får man reda på ganska mycket hur det ska se ut i en åker, va? Jag är uppvuxen på landet och jag älskar det här Västgötaslätten. Det är liksom jättefina, nästan milsvida sträckor. Man kan se hur långt som helst. Och jag vet hur de här bönderna, de kämpade med sina åkrar. De plöjde och de plöjde och de plöjde. för att det sen skulle kunna bli någon skörd av det. Och jag tror att det är det här vi måste jobba med. Vi måste stå emot djävulen, stå emot alla frestelserna. Tala till djävulen, gå i Jesu namn. När det blir lite motstånd, du vet att du har liksom intagit ett område. Du kanske har liksom börjat på bibelskolan och det känns underbart. Grow, nu ska jag verkligen växa. Och så händer någonting där. Det blir lite motstånd. För det finns någon som inte tycker om att du ska läsa bibelskolan. Det finns någon som absolut inte vill att det som är implanterat ska börja växa. Att det ska bli grow, utan det ska helst bara vara en liten pluttig planta som helst blåser sönder när vindarna kommer i Göteborg. Vi måste be Gud om hjälp och kraft här. Att ordet får verka, att vi får djupa rötter. Och jag tror att det gäller inte bara de som varit frälsta en kort tid. Det gäller oss alla som troende. Om vi ska hålla på sikt, om vi ska få se den här skörden, så måste den här sådden få gå ner på djupet i våra liv. Vi kan gå vidare. Vi talar här om att vi kan läsa vers 15 också där i Lukas 8 och vers 15. En gång till. För det är den goda jorden vi vill ha. Vi vill att det ska vara en god jord. Men det som föll i god jord, det är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta. Och bär frukt och är uthålliga. Uppriktigheten i ditt och mitt liv är viktig. Att vi är uppriktiga mot Gud. Att vi liksom inte spelar något spel. Utan när vi är med Gud så har vi överlåtit allting. Det är ett uppriktigt hjärta. Det behöver vi få tillbaka. Ofta så är det liksom så här, vi liksom stressar oss igenom livet. Vi vill ha det där Gud. Vi vill ha Bibeln. Vi vill ha allting. Vi säger inte nej till. Vi vill ha det. Men vi vill ha det andra också. Vi vill att det ska vara en god jord. Men samtidigt så har vi det här hedningarnas elände. Vi har massa oro och bekymmer. Vi ska liksom se till att vi får allt det där andra. Vi oroar oss för allting som alla andra gör som inte är troende ändå. Och så är det här, vi som står med ett ben i den goda jorden. Och så har vi ett ben i den mindre bra jorden. Och jag tror att det är dags för oss att bli uppriktiga med Jesus. För det har också med Bibeln att göra. För i grund och botten tror jag att det finns ett väldigt dåligt samvete hos dig och mig. Om jag nu ska vara ärlig. Jag kan tala i mitt eget liv. Jag skulle vilja leva i Guds ord. Det låter helt otroligt. Men någonting tror jag måste hända i ditt och mitt hjärta. Vi måste bli mer uppriktiga mot Gud och säga att Gud, så här ser det ut. Det är oro, det är bekymmer. Det går in här men det går ut där. Det ser inte bra ut i mitt liv. Och när motståndet kommer, när frestelserna kommer, så faller jag på en gång. Jag tror att den här uppriktigheten behöver finnas, behöver komma tillbaka till oss. För att om vi inte är uppriktiga med Gud så blir det bara ett spel för gallerierna alltihop. Och den andra biten är också en uthållighet som jag tror är oerhört viktig att vi har i våra liv. Hebreerbrevet 4:12 talar också om att hjärtat är en domare. Och på ett ställe i Uppenbarelseboken så står det talat om att när vi läser ordet så är det både honung och ett svärd. Alltså, det är precis som att när man läser Bibeln så är det som att ta lite honung. Och jag tycker jättemycket om honung, det kanske inte alla gör. Men det är sött och det är gott, va? Vi älskar ordet. Men samtidigt så svider det till, står det. Det säger både Hesekiel, en profet, och det står det också talas om i Uppenbarelseboken att det är som att Hesekiel skulle svälja en hel bokrull och då sved det till. Det gjorde ont. Aj, det var någonting som hände i mitt hjärta när jag läste det. Och samtidigt var det ju honung. Alltså det är liksom nästan så här, man liksom, det är både jobbigt och underbart, och så är det. När du kommer inför Gud, när du kommer inför domaren, det kommer också en domens dag, va? När du kommer inför ordet, när du börjar samtala med Gud, så är det också en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och det är ju lite jobbigt, va? Vi vill gärna ha honungen, men vill vi att det ska svida till? När svärdet kommer här och det bara liksom... Guds ord är ett tvegat svärd. Låter vi Gud få operera? Låter vi Gud få liksom komma med sitt tvegade svärd som Efesierbrevet 6 talar om och få rensa bort? Eller är det bara honungen vi vill ha? Vi behöver både och som församling. Vi behöver korrigeringarna. Jag behöver det. Och jag tror att du behöver det också. Och när vi är uppriktiga och uthålliga, som Jesus säger här, så kan liksom det också få bli en hundrafaldig skörd. Det är det här vi vill se. Jag tror att vi ska få se en total förändring när det gäller det med undervisning. När det gäller att umgås med Gud och umgås med hans ord. Jag tror vi behöver en total förändring på det här området. Vi behöver komma tillbaka, tror jag, till de här gamla reformatorerna som pratar om skriften alena på 1500-talet. Mina förfäder som startade frikyrkor, det kanske dina förfäder också, de kallades för läsare. Och jag har sett min morfars gamla bibel, den är så nött. Den läste han och levde i genom hela sitt liv. Jag tror att det där måste vi få tillbaka igen, att vi börjar umgås med Gud. Vi börjar bli uppriktiga med Gud. Jag tror att det är precis det som behöver hända i ditt och mitt liv. En ny uppriktighet. Lägg av alla dåliga samveten. Vi står inte under någon fördömelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus, va? Utan när vi börjar bli uppriktiga med Gud, när vi börjar leva i det här, så kommer vi också få se grow. Paulus blir riktigt irriterad igen över en av sina församlingar. Han säger att jag hade förväntat mig att ni hade kommit längre. Att ni hade vuxit lite mer. Att ni hade levt på fast föda. Alltså att ordet hade liksom kommit ner ordentligt. Men ni lever fortfarande på spädbarnsnivå. Ni är liksom babykristna, hela gänget. Han är så irriterad så att det är liksom han riktigt... När man läser så man kan höra Paulus hur irriterad han är. Vad är det ni håller på med? Ni kör ju med välling. Ni borde ju... Börja steka fläskfilé nu, eller är det dags för att inte äta fast föda? Och jag tror det finns en väldigt barnslighet många gånger i våra kristna församlingar idag. Alltså vi är så oerhört, ursäkta mig, alltså det är lite för mycket bebis helt enkelt. Det behövs inte mycket motstånd för att vi ska falla. Och vi oroar oss för massa bekymmer och vi lever ett liv som man kan acceptera om man är nyfrälst. För då behöver man spädbarnsmjölk, då behöver man välling. Men jag sa det här också i torsdags på bibelskolan. Jag har en son som är 9 år. Tänk om han fortfarande sprang runt med en vällingflaska. Skulle det kännas naturligt? Det skulle det inte göra, va? När han var 2 år kanske det gjorde det, men inte nu. Och jag tror att vi behöver liksom börja leva i ordet på nytt. Vi behöver bli uppriktiga med Gud och säga Gud att så här är det. Jag vill ha det. Jag vill be till dig. Jag vill komma in i ordets och bönens tjänst på nytt, den här växelverkan. Jag vill att det ska vara ett samtal. Det ska vara en dialog när jag läser Guds ord. Det ska inte vara någonting jag gör av dåligt samvete. Någon slags lagisk, knepig grej. Utan det ska bara få vara det här. Att när jag sitter där i soffan så är det ett samtal. Det är ett äventyr. Det är ett bibeläventyr. Att bara få vara där. Och Gud, han kommer och det är honung. Och rätt som det är så är det svärd. Aj, 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 vad ont det gjorde. Men låt det få göra lite ont då. Vi är ju inga bebisar, eller hur? Nej, utan vi är ju fullmogna kristna. Eller vi ska bli det. För jag tror att vi lever i en tid där vi står inför förföljelse i det här landet. Jag tror inte att det kommer att vara så lätt att vara kristen i framtiden. Jag tror att vi kommer att stå inför enorma konfrontationer. Därför behöver du se till hur det ser ut i ditt hjärtas åker. Ta bort tistlarna, bort med stenarna, bort med det som gör att den här inplanteringen inte är fast och kraftig. Jag tror att vi behöver få se det där att Guds ord planteras in. Och dessutom är vi ju såningsmän, står det i Bibeln, eller hur? Det är också så att du är en såningsman. Att du... Precis som när du hör ordet, när Guds ord kommer in i ditt liv, så är du också en såningsman som sår ut Guds ord. Och det kan vi väl, ska vi se. Ska vi ta ett bibelord till, eller vad säger ni? Galaterbrevet 6. Galaterbrevet 6:8. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle. Och framför allt mot dem som delar vår tro. Här har vi inte bara att vi hör, utan vi gör också. Vi blir doers. Alltså någonting händer när det liksom börjar växa här på insidan. Så börjar du ju liksom att göra massa saker också. Då är du inte bara ordets hörare, utan du är också ordets görare. Vi börjar att så. Och den sådden är inte förgäves, står det i Bibeln. Utan det kommer att verka. Det kommer att hända någonting när vi börjar att så. När vi börjar att liksom ge tilltal till andra människor. När vi börjar liksom lyssna in Guds röst för den här världen. När busschaufförer börjar profetera fast man kanske inte säger så, säger Herren. Eller när lärare börjar liksom profetera fast de inte säger det rakt ut. Eller socialarbetare. Jag tror att det profetiska ordet ska börja få gå ut igen. Du och jag ska börja få ge Guds ord. Vi ska börja få så överallt. Och så och så och så och så. För jag tror att orsaken till många att en församling inte växer är att vi inte sår. Va? Hur i hela världen ska vi kunna skörda någonting om inte vi sår? Om jag inte sår till mina grannar. Om jag inte ger det här ordet till min granne eller till min arbetskompis. Eller till min släkting. Hur i hela världen ska du kunna bli någon skörd? Prata med vilken bonde som helst. På Västgötaslätten, där jag är uppvuxen. Det blir ingenting av det, va? Utan vi måste börja så. Det profetiska ordet ska börja gå ut. Och jag tror att vi ska bli mer profetiska överhuvudtaget där vi går och står. Jag tror även att i våra förbönstunder så ska vi profetera. Och jag bad ut över det här böneteamet. Ett fantastiskt böneteam vi har i församlingen. Men jag fick det till om att ni ska inte bara be, utan ni ska också profetera i gudstjänsterna. När ni ber för de sjuka eller när ni ber här framme, så ska ni också profetera. Och jag tror att det är det som Guds tilltal ska få gå ut med kraft igen. Vi ska leva i ordet. Det är också att leva i ordet. Det är att börja så. Att börja ge. Att också bli en görare. Jag växte upp i en församling där det fanns flera sådana här härliga profeter. Det fanns en man som hette Sven i min församling. En gammal vithårig man. Och fast jag var egentligen ganska liten, 5, 6, 7 år. Man kan tycka att möta kanske inte var sådär jätteroliga alla. Det var lite psalmsånger och det var lite olika saker. Det var ganska många programinslag och så här. Men jag vet att det här var otroligt spännande varje gång han skulle gå fram. Varför var det så intressant då? Jo, och ska han gå fram igen, kan man tänka. Nej, det var verkligen inte så. För han hade med Gud att göra. Och när han gick fram och sa så här, så visste man inte vad som skulle hända. Det var ett äventyr. För han hade ett ord ifrån Gud. Och jag vet att jag satt där, kanske bara var 7. Och jag tyckte det var hur coolt som helst. Denne mannen kan prata med Gud. Och varje gång som han liksom kom nära oss små barn. Och jag vet att ibland han pratade med oss ibland. Så var man liksom bara, man bara tittade på honom. Det var nästan det vore Gud själv. Det var det naturligtvis inte. Men ni förstår mer, det fanns en skärpa. Det var en helig man, en man som hade med Gud att göra. Och vi respekterade honom. Vi såg att det som skapade den här väckelseatmosfären, det som skapade liksom lite happening i gudstjänsten, det var ofta de här profeterna som kom med elden. Va? När han hade varit uppe så var det liksom, wow, det var Holy Ghost race i mötet. Och jag tror att vi ska ha det ännu mer. Jag längtar efter att få profetera mer. Jag vet inte hur det är med dig. Men jag tror att det är dags att vi börjar tala Guds ord igen. Att vi börjar leva i ordet, men vi också börjar göra Guds ord. Att vi börjar profetera. Alla ska söka det, står det i Bibeln. Så det där tror jag på. Att vara en ordets hörare och vara en ordets görare. Amen. Tack Jesus, tack att vi bara får prisa dig. Herre, jag tackar dig Gud för ditt ord. Att det är en sådd som får gå ner i våra hjärtan och frälser oss. Men jag tackar dig att den här sådden också ska få ge en skörd här i våra liv. Herre. Jag tackar dig Gud att du har talat idag. Tack att det finns människor här inne, Gud, som bara känner, Gud, att man har lite dåligt samvete, man skulle ha levt mer i ordet. Men jag prisar dig, Jesus, för att du är här för att rena. Du är här för att hjälpa oss med alla tistlar, alla stenar. De ska bort idag, Herre. De ska bort, Herre, i Jesu namn, Herre. Du är här för att rena din församling, Herre. Du är här för att möta din församling med profetiska tilltal, Herre. Gud, jag tackar dig att var och en härifrån ska gå härifrån med ett tilltal ifrån dig själv, Herre. Jag prisar dig, Gud, att du är en talande Gud, Herre. Du är en Gud som talar, Gud. Och jag tackar dig, Jesus, Herre, för ditt ord, Herre. Jag ber att var och en ska gå härifrån med ett ord, Herre. Med någonting som bara har såtts in, Herre. Något som stärker den här plantan som finns där på insidan, Herre. Tack att du har planterat inåt i våra liv. Tack att du bor i oss, Herre. Tack att det finns en planta på insidan som är himmelsk, Herre. Som gör, Herre Gud, att vi är frälsta här idag. Utan den implanteringen så vore vi inte frälsta, Herre. Men vi är frälsta på grund av att du har planterat in någonting i våra hjärtan, Herre. Och vi vill vara rädda om den plantan. Vi vill vara rädda om den plantan, Gud. Vi vill inte att stormarna och motståndet ska ta den. Vi vill inte att bekymmer och oro ska förstöra den planteringen, Herre. Vi vill se grow, vi vill se tillväxt i våra hjärtan, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen.